Den 133 upplagan av Sanny Svensson är i era lurar. Det är måndag morgon för de flesta, eller måndag eftermiddag, eller vad det nu är. Men Sanny Svensson är tillbaka när ni än lyssnar. Hur är läget?
Mycket bra, tycker jag. Det har varit handbollsfeber för mig, men jag är lite ledsen när Sverige förlorade både semi och match om tredje, fjärde pris. Nyfrälst handbollsälskare.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Hade du en svettig lördag, din jippo-förespråkare, eller vad jag ska kalla det?
Ja, jag har ju startat här sen, det här är andra lördagen som jag ska ha en lördagskrönika i Expressen och kanske ta lite bredare grepp, inte bara prata om typ den här och den här spelaren, utan försöka ta en lite bredare penseldrag. Och jag var ju och såg Sverige mot Portugal förra söndagen för drygt en vecka sedan och vart frälst och tänkte, varför kan vi inte implementera det här i hockey? Just festen, musiken, DJ, stämningen, allt det där. Och jag skrev, ge mig Kiss Cam. Och det tog ju hus i helvete. Så till en grad, Svensson, att jag blev... Alltså de skrek på mig, inte de. Det var någon som skrek på mig. Lite med glimten i ögat sådär. Faktiskt i Karlstad i lördag. Jävla hockeymördare, Sanny.
Ja, men vi ska väl poängtera det där. Att du hade väl ett resonemang där. Att det fanns vissa arenor som man kanske är i behov av den typen av stämning. Där det inte riktigt lyfter den staden jag befinner mig i, bland annat, kanske skulle må bra av det.
Ja, men man kan, alltså, där hade jag gått full out, för det måste ju kunna gå locka en bredare publik än typ 4 000 i Malmö. Jag vet att man är präglad av en dåligt resultat, men det måste kunna gå locka mer folk. Jag tänker inte göra intrång på det som liksom som var i Karlstad i lördags till exempel, när den matchen jag var mellan Färjestad och Frölunda. Det är en magisk inramning. Det tänker man inte röra på, eller Luleå, du vet det där. Men de lagen som behöver lite draghjälp, fan, plastföreningar det blir kallade för, men strunt i det. Gå, gör någon show av det. Locka publik, en bredare publik. Jag tror de kan bli vinnare.
Vi tar veckans viktigaste fråga först då. Seb Börjesson undrar, stämmer det att Sanny försökte bryta sig in i DJ-båset i Löfbergs och sätta på stad ljus istället för torparock?
Ja, alltså hade jag fått bestämma så hade det varit krav i alla arenor för att spela stad i ljus med Tommy Körberg. Det är... man njuter bara. Man njuter. Och handbollar, de har ju haft det. Det har varit så jäkla mäktigt.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, va? Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Stadius i all ära, men... det slår ju inte sjung för gamla Djurgården när de sätter igång på Hovet där och det är allsång när de sjunger helt utan att det är ens melodi i bakgrunden. Det är ju bland det absolut mäktigaste vi har, absolut, i hockey-Sverige. Och Djurgården, de har all anledning att ha behov av det här stödet som de får av sina supportrar, för nu är de i ett riktigt jobbigt läge.
Ja, man går och ruiner i Västervik och tänker att okej, bra, nu har man fått lite ordning. Jag vet, Västervik var klappkassa i den matchen. Och så förlorar man sen mot Karlskoga. Nu rann siffrorna iväg efter man tog ut målvakten där, så att det vart 4-1 till slut. Men det jag saknar, alltså den här spela på känsla, på inlevelse, passning, gå, hitta ytor, rörelse, ett mönster någonstans... vad ska vi kalla det för, en ungdomlig entusiasm som ändå är AO, skulle jag säga, framförallt hockeyallsvenskan. När Djurgården skapar chanser, då är det för att Linus Klasen gör något bra eller de gör en individuell prestation. Då spelar sig inte igenom, och så har det varit under hela säsongen och nu är det sämre än någonsin.
Och sen när jag tittar på backsidan så är ju inte den speciellt bra om du jämför med vad de andra klubbarna kan mönstra upp med, till exempel Björklöven.
Både och, alltså tänker ändå att du har ändå Elliot, ska ju kunna vara en jättebra hockeyallsvensk back. Jo, men du nickar lite så här. Det var ju bara något år sedan du satt och spekulerade att han skulle ha 30 poäng i SHL.
Ja, absolut.
Han gjorde ju ändå Han gjorde det bra i Frölunda i fjol. Men är rätt medioker, han är inte den sämsta. Schilling, jag vet inte vad som har hänt där, jag har ingen aning, men han har ju inte alls den här inlevelsen som
det snackas om att det inte har varit helt friktionsfritt på träningarna mellan Schilling och Kryger och så vidare. Det har ju ändå förut kommit lite sådana rykten i Djurgårdskretsar.
Ja, så är det ju. Men samtidigt kan jag ta det där lite med en nypa salt, att det är en friktion i ett lag under träning. Det sker ganska ofta, framförallt för lag som förlorar mycket. Jag har varit där i grupper där man, det till och med slagits på träningarna. Man har till och med tjafsat både i omklädningsrummet och under träningen och sådana saker. Jag vill inte dra någon större grej av det, även om jag förstår att jag förstår. Men vad är det som händer med Djurgården att spelare inte levererar? Kryger, ja men absolut, han är bra. Brodin, han är på sin höjd en energispelare i fjärde kedjan nu liksom. Han var ett OS-spelare för nästan exakt ett år sedan. Så att oroväckande för Djurgården, och det är bara att se på lagen som springer runt om nu liksom. Det är ju börja räkna upp lagen. De ska ta ett Björklöven, ett Modo, ett Mora framförallt. Södertälje, alltså det är många lag, Karlskoga. Så det blir tufft. Det blir väldigt
alltså
tufft.
Det jag känner är ju att fjärdeplatsen håller ju verkligen på att rusa ifrån dem. Alltså Södertälje är 7 poäng före Djurgården nu. Alltså 7 poäng tar du inte igen på ett topplag på det sättet. I botten möjligen, men ändå inte 7 poäng är mycket poäng.
Det blir ju så, det är ju så. Södertälje kommer ju vinna mer än vad de kommer förlora här i slutet också, eftersom de har hittat en sån grundstabilitet i sitt framförallt försvarsspel, eller ja, sett över alla delar av spelet. Så att det tror jag blir svårt att få hemmaplansfördel i en kvartsfinal. Och jag menar, då börjar du kolla, skulle de få Södertälje i en kvart, jag skulle ändå säga att det är ett 50-50 läge, för att får de ihop grejerna i Djurgården så är det fortfarande ett kompetent lag. Jag ska inte slå undan benen på dem på något sätt, även om de spelar dåligt på slutet.
Johan Gustafsson har ju en fråga som gäller Björklöven när de spelade på Hovet häromdagen. Det tyckte jag var en intressant fråga. Vad tycker du, Sanni, om att man ska åka för ett byte när man saknar klubba? Vanligast är väl att man stannar kvar och försvarar målet så gott man kan.
Syftar han då på det här bytet som renderade i målet då, det omdiskuterade?
Alltså Färjestadsbytet menar du, eller?
Ja, är det en allmän benämning eller bara du
alltså,
som benämner?
Det är ju min benämning. Det blev jag upplyst om när jag var i Örnsköldsvik första gången 2001. Så att jag har ju levt med att det är ett Färjestadsbyte sedan dess.
Det betyder alltså Färjestadsbyte, för dem som inte förklarar vad det betyder.
Det är ju att man åker in i ena delen av båset och så tjuvar ut i andra delen. Och ju jävligare du gör bytet, desto bättre Färjestadsbyte är det, så att säga. Ju mer okay. Regelvidrigt det är, ju mer Färjestadsbyte är det, skulle man väl kunna säga då.
Okej. Okay. Ja, men det skulle ju, när man ser det nu i liksom situationen i efterhand, så skulle domarna blåst för 6 man. För det var ju ändå att de kiva ganska rejält där. Och då, det är klart att för Djurgården i det läge de befinner sig, jag tror att de hade förlorat matchen oavsett det målet. Men med tanke på det, där man befinner sig, så blir ju det väldigt kostsamt. Och jag vet, lag när man går bra, då går man vidare från det. Okej, okay, släpper där, nu går vi vidare. Lag som går dåligt, och ältar man. Hur fan kunde de göra det där? Man sitter i periodpausen och pratar om det. Så det, liksom, det blir ett energiläckage för Djurgården i det fallet.
Men det Johan nog frågar om också är generellt sett när det gäller att byta. Okay. När man inte har någon klubba. Tycker du att man ska göra det, eller ska man bli kvar och bara skydda med kroppen, så att säga?
Definitivt vara kvar på isen, för att det som blir problem när en sticker och byter, det blir ju att de andra 4 inte instinktivt reagerar. Okej, nu ställer vi upp i en box och försvarar oss 4 mot 5 här, utan då blir det ju en position som försvinner. Man spelar ju 5 mot 5 fast att det är en spelare som försvinner. Så att, nej, jag tycker att då ska man vara kvar och försvara tills det ges läge att byta.
Och det gäller oavsett vilken period vi är. Alltså, men andra perioden har du längre till byte i försvarszon, men om du är första eller tredje perioden, då har du väl ändå hyfsat nära. Då kan man väl nästan hinna göra det.
Ja, och framförallt det som man brukar göra i det fallet, det är att båset skickar en klubba. Du hinner liksom, istället för att byta, så hinner du åka till båset och hämta en klubba. Där brukar materialarna vara väldigt pigga på att skicka ut en klubba. Så att det är väl det skulle jag föredra i det fallet.
Under kvällen här på söndagen så har vi ju suttit och kollat på Modos match mot Västerås, och vi var väl sådär liksom, nu vann Västerås med 2-0, och sen så bara, oj, matchen blev 3-2 helt plötsligt. Alltså det vände ju egentligen när Frycklund fick ett tuppjuck, som vi säger i Skåne, på Mikael Ågård.
Hade jag varit Frycklund så hade jag alltid tagit av mig hjälmen. Vilket jäkla svall i håret. Jag älskar det. Hade jag haft, du, titta här, du ser ju. Ja, det finns en anledning att jag
förstår avundsjuk, att du är avundsjuk på det där. Alltså.
Ja, men vilket svall i håret när han tog av sig hjälmen där. Det är ju fem getingar rakt av.
Absolut, absolut. Men vad säger du om att modet hämtar igen det där? Modet som ändå kommer från en ganska svag trend och ändå, jag tror det var värdefullt för modet med alla nya spelare in Hallorans hemmadebut och allt som ändå händer om man petar Pontus Nesen för han var klappkast mot Mora borta och så vidare.
Absolut, men vi börjar bara låt mig göra klart det med Frycklund och den tacklingen som Zetterberg får och det är en fem minuter som Ågård får. Jag tycker att till att börja med Zetterberg sätter sig en knepig sits. Ågård kliver på och tacklar honom. Han böjer sig ner. Jag tycker jag behöver inte ha en femma på den. Jag behöver inte heller inte ha en femma på Frycklund som kommer in och reagerar på den smällen som han har fått. Men udda blir jämnt. Det var ju ingen som fick ett powerplay. Så jag ser mellan fingrarna på det. Det jag satt och tänkte på när jag såg den här matchen att nu ska jag rycka ut i försvar för Modo här, för att nu kommer folk säga att de har värvat sönder sig, de har värvat vårt lag, kemin, och de plockar in Halloran, och nu tror folk att jag försöker säga att Halloran är en jubelidiot, vilket tolkades efter vår förra podd och det blogginlägg jag hade. Jag tyckte att han var gnällig och så. Jag ska väl säga att för Modo är det en jättebra spelare i hockeyallsvenskan, en superförstärkning. Så att, då satt jag och tänkte, nu ska jag försvara Modo här och säga att de har inte värvat sönder sig, låt det bygga ihop det där. Och så går man och vänder mot Västerås, och det tror jag blir så enormt viktigt, just den här vändningen för Vela får göra mål. Det skulle Brickley vara bra i matchen igen, och det är liksom, Halloran har varit bra de här matcherna han har spelat. Så att, ja, starkt av Modo att vända. Om man vänder på Västerås så har ju de blivit utskåpade av Modo hela säsongen. Och det, de är ju tryggare, stabilare nu Västerås än man var tidigare, framförallt i höstas tycker jag.
Liten spaning angående Västerås. Anton Svensson som ändå är, ska vara en av deras bärande spelare. Han var ju petad mot Södertälje borta för x antal matcher sen. Han har ju ändå haft en bra trend här nu sista tiden och gjort lite viktiga mål. Nu hjälpte det inte mot Modo. Han gjorde ett jättefint avslut när de mötte Södertälje på hemmaplan i fredags till exempel. Så han har väl ändå lyft sig något för Västerås, och det behövs ju för dem.
Ja. Ja, men man får ändå tänka vilka förväntningar man har på en sån som Anton Svensson. Det är bara att blicka tillbaka för ett år sedan. Då var det ju nästan så att han kan vinna poängligakänsla. Alltså när... Och så har det inte, så har det varit långt ifrån varit. Så att du förstår att en sån spelare kritiserar. För han ska ju vara en spetsspelare faktiskt sett i hockeyallsvenskan.
Marcus Nygren stod i mål för Modo. Och jag har funderat lite grann på det här kring målvakter i hockeyallsvenskan. Och nu är det möjligt att jag ska säga en riktigt sjuk sak. En helt orimlig sak. Men jag har ändå marinerat den här tanken lite. Om vi leker med tanken att Linköping... De kommer ju max gå till en åttondelsfinal. Det kan vi nästan utgå från. De kanske till och med inte ens går till slutspel. Om jag hade varit Henrik Gradin eller KG Stoppel eller vad som helst. Jag hade sagt till Linköping. Ni får 2 miljoner för att vi får hyra Marcus Högberg resten av säsongen på alltså en dubbelregistrering. Nej. Målvakter får dubbelregistreras. Vi såg Adam Åhman.
Ja, exakt.
Jag menar Marcus Högberg. Hans alternativ då är att antingen så har han spelat klart typ 16 mars eller vad det nu blir. Eller så får han vara med. Du får givetvis ge Högberg också en bonus. Men Linköping gjorde det till business när Johan Hemlin var sportchef. Att man hyrde ut Tony Mortensson och Weinhandel och så vidare till Ryssland. In med 2 miljoner på kontot för att hyra ut Marcus Högberg 1,5 månad. När under förutsättning att Linköping har spelat klart.
Absolut.
Och så 1 miljon till Marcus Högberg i handen. Om laget går upp.
Ja, men alltså den, till att börja med, den regeln är inte omgjord ännu. För att det vart ju lite diskussion i fjol. Den regeln, den finns kvar.
Du den kan finns kvar mål. Som jag vet alltså.
Okej, för jag tycker att den regeln ska ju skrotas och kastas bort. Du får ju gärna registrera Vimmerbys keeper eller Huddinges keeper, förstår du? För att nu möttes Hudding och Vimmerby, därför jag säger idag, eller här på söndagen. Vimmerby vann, och det är ju bara vinnare i den matchen ska jag säga. Bara vinnare. 4-1 i Vimmerby. Du följde den. Jag ser dig sitta och skrattar. Men jag tycker att man ska få registrera en keeper underifrån och inte ovanifrån, om man säger så. Men ja, det är väl... Ja, nej, jag gillar inte tanken. Jag gillar inte tanken.
Nej, alltså, jag vet tanken att istället. Det är en smutsig tanke på så sätt. Alltså, det känns ju nästan lite dopat att göra det. Jag menar, vi pratar om en av SHLs absolut bästa målvakter. Men det är ju fullt möjligt att göra det, så att säga. Och Linköping kommer ju inte... Alltså Linköping har ju ingenting att förlora på det mer än att de får pengar från målvakt som har spelat klart för säsongen.
Men, när du är inne på målvakter, den här då, lyssna på den här då. David Rautio har ju själv liksom sagt att han är missnöjd med situationen i Timrå. Han har knappt stått någonting. Han vet att det här kan vara hans sista säsong. Han, Timrå, Kappanen hittar väl någon finne någonstans. Han har ju varit väldigt vass på att hitta bra finnar. Han plockar in en finne bakom Jakob Johansson. Och David Rautio till Modo. Vad tror vi om den?
Ja, varför inte egentligen? Alltså Modo kommer ju behöva värva en målvakt och alltså de får ju egentligen ta vad som finns på marknaden. Då är det ju alltså typ Rautio eller Adam Werner eller vad som helst.
Men vad är Tex-status då? Tex Williamson?
Nej, men Tex sa att... ju för bara någon vecka sedan här att det nog inte dröjer allt för lång tid förrän han är med. Men jag menar, Tex har inte stått på hela säsongen. Alltså senast han stod var ju när Modo spelade semifinalen mot Björklöven förra året.
Men du, Södertälje då? Vi har ju varit inne och tafsat på dem här ett gäng veckor och vi imponeras av dem. Vad tänker du där? Vad behövs för att de ska kunna vara med hela vägen fram?
Nej, men alltså jag tycker ju Södertälje, alltså de gör det bra. Alltså de samlar sina poäng och är svåra att slå. Linus Widell är bra och man har ett bra försvarsspel. Tolly Pilo gör ju helt sjuka räddningar. Men jag har också en spaning när det gäller Södertälje. Tänk om HV har spelat klart ganska tidigt. Lek med tanken här nu att HV... att de inte spelar det här kvalspelet. De är färdiga 9 mars. Viktor Sjöholm är ju dubbelreggad för HV och Södertälje. Han kan ju spela med Södertälje så fort HV är färdiga för säsongen.
Och det tror jag han kommer göra, för att det är ju en värdefull utvecklingssteg för Sjöholm och få spela viktiga matcher. Så att, är det som så att HV nu tror att de kommer kvala och då eventuellt kanske till och med spela längre än Södertälje. Men om det är som du säger, då är det klart att det är helt övertygat att Sjöholm kommer gå till Södertälje för att få bygga på sin erfarenhetsbank och spela viktiga matcher.
Ja, men det skulle han väl egentligen kunna göra även om HV spelar kval och så är de färdiga 26 mars eller någonting i den stilen och Södertälje är framme i en femte matchen i kvartsfinalen eller någonting.
Absolut. Ja, det, om det ligger så tidsmässigt, absolut skulle det kunna vara så. Så det är definitivt ingen dum spaning och då får ju de ytterligare, jag menar, fått in Bergman där och så får de in Sjöholm. Då har ju redan en stabil och bra defensiv skulle ju bli än vassare med Sjöholm.
Det känns egentligen helt sjukt att Sjöholm som är så pass bra i SHL för HV att han faktiskt har varit i hockeyallsvenskan den här säsongen.
Men det var ju där. Ja, precis. Men där studsade han och fick luft. Ju. Alltså, han kom in i ett Södertälje och spelade väldigt bra och blev upplockad och därifrån har bara fortsatt via ett JVM och tillbaka i HV71 och spela väldigt bra i ett backpar med Emil André. Så att det var en nyttig erfarenhet för honom att få spela seniorhockey i en betydande roll i Södertälje.
Hur tror du Emil André mår nu när det som händer i Västervik sparkar tränarna och ligger sist i tabellen? Han är ju Västerviks kille.
Ja, sparka Gudmundsson och Morgan där, Persson. Men alltså, ja, Gudmundsson. Ja, alltså han har fått vara tränare, han har fått vara sportchef och han har i stort sett fått boka resor och boka mat och det har inte funnits ekonomi till någonting. Han var tvungen att sälja spelare till höger och vänster. Det är liksom förr eller senare så spricker det där luftslottet. Alltså de har ju noll förutsättningar, de har ju i stort sett minus på kontot hela tiden. Jag tror att tränare och sportchef, det är att du kan inte bara lägga fokus på att utveckla spelare utan det har varit säkert en massa andra. Så jag har nog lidit väldigt mycket med Gudmundsson, ska jag säga, att han har fått sitta på både 2 och 3 stolar och kanske fått gjort avkall på det som är viktigast att vara tränare.
Ja, men det tror jag. Nu fick ju laget en ganska bra effekt av det och sen om det är det ska vi väl låta vara osagt, men de åker ju ner och vinner mot Tingsryd borta, vänder 2-3 till 5-3.
Absolut.
Och det är ju alltså sista halmstrået för dem egentligen.
Ja, det är det väl sista halmstrået, men å andra sidan så kommer det bli kval där förutsatt att man inte lyckas bomba in något riktigt spektakulärt, några bra värvningar som gör succé, någon transatlant här, någon transatlant där.
Ja, och då kan jag ju säga det också att de har gjort klart med en transatlant ytterligare som kommer att presenteras här i början av veckan. Han heter så mycket som Cole Alli, tror att man ska säga det. Han spelade i Slovakien förra säsongen, han har faktiskt inte spelat denna säsongen. Säger rätt mycket om marknaden också att man plockar in en spelare som inte har spelat på hela året, så det är ju en dunderchans. Man får ju spela igång honom till ett eventuellt kval då egentligen.
Men du avslöjade väl, var det lördagskväll där, att de hade en ny spelare klar. Och den muschen han har alltså.
Ja, alltså jag har ju till och med glömt bort vad han heter. Jag bara minns mustaschen som han låg inne med.
alltså den ja, kommer han in med den i hockeyallsvenskan, då får Daniel West, när domaren, han får se upp, kan
jag
säga.
Ja, det kan man lugnt säga. Men ny tränare i Västervik, jag ska nämna två namn som jag vet de har tittat på. Nummer ett har de kollat på Erik Hjalmarsson. Det är alltså Gustav Hjalmarssons och Simon Hjalmarssons bror.
Just det. Men han har varit i Danmark, va?
Exakt, han har varit i Rungsted, lämnade där den 18 januari. Honom hörde jag att de har tittat på, och jag har även hört en fågel viska att Mats Lust namn i alla fall har förekommit där. Så jag vet inte hur skarpt det är, men det känns mer Västervik att plocka in en sån som Erik Hjalmarsson, som är en lite mer upcoming man, och kanske signa honom för nästa säsong oavsett division.
Det låter väl ganska rimligt, skulle jag väl tro. Lite piggare än Mats Lust faktiskt.
Ja, det känns så. Vita Hästen kan jag säga också att de har gjort det bra här nu. Jag hör att de väldigt gärna vill ha tillbaka Richard Marenis, som väl har hamnat lite fel i Örebro. Han har inte gjort en enda poäng sedan han kom dit och varit utanför laget och så vidare. Det är väl egentligen bara för Marenis att packa väskorna och dra till Norrköping, säger jag.
Ja, och de behöver ju verkligen få in honom, och jag tror att det skulle kunna vara för honom med tanke på den succén han gjorde, och få liksom det här, du är stjärnan, den statusen i Vita Hästen igen. Och med tanke på, just nu ligger man ju visserligen på slutspelsplats, men jag menar, det är ju 3 poäng ner till Tingsryd som är på kvalplats, och det är extremt tajt där i botten.
Vi ska inte glömma bort det laget som kanske imponerar mest i hockeyallsvenskan just nu. Det är faktiskt Mora IK. Du har ju sett dem mycket här sista tiden. Alltså, vad finns det att säga om det laget? Alltså, hur de imponerar?
Nej, men ser vi så här. Om slutspelet hade börjat imorgon, då hade Mora varit laget att slå. För de är inne i en jättefin form just nu. De har satt tydliga roller i laget. De har satt en spelidé över flera år där alla vet i typ varje enskild situation vad man ska göra. Och så har man ett hockey som bygger på fart. Jag pratade om Djurgården som kanske är ganska statiska. De är beroende på att Linus Klasen ska göra något läckert eller läckert eller dribbla av någon och så. Här är ju Mora ett lag som spelar på frispelare, på ledig spelare, på ledig yta hela tiden. Vilket gör att man driver upp ett jäkla härlig fart i sitt spel. Och jag får lite Jeremy Colliton-vibbar där när de gick upp. Jag får den känslan. Och när du tittar på det laget, spelare som var med, det var Engvall, det var Bromé. Alltså du tittar på det laget som de hade. Om du kommer kolla tillbaka på det här Mora-laget, så kommer du se Ilestedt, du kommer se Sundberg, du kommer se många spelare som kommer vara bra i SHL framöver.
Ja, men det tror jag också. Och jag menar en sån som Ulle Strandell, vad de har gjort med honom. Och sen han kom in från Hockeyettan i Borlänge. Man hade en jättetydlig plan för honom. När Axel Bergqvist lämnade, alltså Hedberg sa redan alltså innan försäsongen började, när vi var och gjorde första träningsmatchen, så sa han, jag kommer ge Ulle Strandell en riktigt bra chans att ta Axel Bergqvist roll i powerplay på blålinjen. Och det har han ju gjort. Alltså, han visste ju vad han hade i Johan Persson och Daniel Ljunggren och det gänget, och hur enkelt det blir att spela in nya spelare i powerplay.
Ja, och det är det som är att man har kunnat haft lite kontinuitet på sina bästa spelare ändå. Visst, man tappar Wernblom sent och kände, okej, vad händer här? Och så, jag menar, plockar in ändå Ilestedt och Heikkinen. Alltså, det är många som gör det bra i Micke Tinac, alltså Ilestedt som jag var inne på, Johannesson, Backen, Måns Karl. Alltså, det känns jävligt gediget, och framförallt speedigt. Det är fart, fart, fart.
Ja, och det kommer bra spelare underifrån också. Där finns lite norrmän och sådär också som kommer underifrån i Moras juniorverksamhet, där Hermansson då, som kommer ta över A-laget till nästa säsong. Vi har varit inne och spekulerat lite kring honom tidigare. Nu skrev
Daniel Hermansson.
Ja, precis. Nu skrev Aftonbladet att det var klart att han skulle ta över A-laget här till nästa säsong. Alltså jag tror det är jättebra för hela verksamheten att en sån som Daniel Hermansson tar över. Jag har hört jättemycket gott om honom. Vi var inne på Mora här och snackade, och då kunde vi notera Thomas Fröberg satt på läktaren i Mora. Då blev man ju lite nyfiken där. Vad tänkte du?
Jag tänkte, hur hinner han till Oskarshamn från Mora till lördag? Alltså de hade ju... Hur hinner han dit? Det var min första tanke. Och min andra tanke var, han är där för att ta med sig Johan Persson, skyttekungen i Mora. Vore inte det som klippt och skuren som liksom en backup, om man får säga det, till Patrik Karlqvist?
Jag tänkte också, det är klart att Johan Persson är intressant för många SHL-lag, men jag ska bjuda på en liten rysare här nu faktiskt. Han var kollad på en annan högerfattad spelare, Axel Sundberg.
Oj. Han har ju haft en bra, om man får uttrycka det milt, resa i Mora. Och framförallt den senaste tiden har han varit jäkligt bra. Men det är så mycket Oskarshamn över det. Det är mycket Oskarshamn. Det är Oskarshamn.
Exakt. Och det som är grejen med Axel Sundberg är att Mora har gjort exakt på Oskarshamnssättet med Axel Sundberg. Man har haft en tydlig plan för Axel Sundberg. Man har tänkt att man ska nyttja hans vassa skott och man ska ha en roll till honom i powerplay och verkligen fått ut hans offensiva potential. Så Mora har gjort en Oskarshamn och nu kan han hamna i Oskarshamn.
Ja, när du säger det så vart jag ju liksom, jag är inte ett dugg överraskad att det är en spelare som skulle kunna landa in, som vi brukar säga, i just Oskarshamn.
Nej, men så är det. Oskarshamn, om man bara tittar på deras värvning, alltså allvarligt ja. Talat. Alltså, har du sett poängligan? Det är alltså 1, 2, 3 som är Antti Suomela, Patrik Karlqvist och Jiří Šmejkal. Och sen så har du Atte Oksanen som är, tror han är 11 eller 10 eller något sånt i poängligan. Alltså förstår du hur bra sportchefsjobb det där är?
Ja, men det är ju egentligen löjligt. Jag ska inte ta någonting bort från Thomas Fröberg. Men det är ju ett spelsätt som framhäver en offensiv lust. Alltså att man får kyva lite i det offensiva spelet. De är ju ganska unika på så sätt. Hade du satt de här spelarna till exempel i Luleå, eller även Färjestad som går bra. Nu Luleå har gått lite sämre, men Färjestad, så skulle inte de göra lika mycket poäng. För du måste göra grundjobbet i spelsättet på ett annat sätt i Thomas Mittell. Och jag värderar inte rätt eller fel i Thomas Mittell, och Martin Frölander observerade det. Men du får kyva lite, vilket gör att du får de här poängproducerande spelarna. Med det sagt, sjukt imponerande att landa in med succé på de här spelarna. Alla spelare.
Nej, men precis. Alltså, det är ju inte det att vi pratar att man värvar hem ett säkert kort i Jonathan Pudda som man vet kommer leverera, eller att man värvar hem Robert Rosén som kommer tillbaka från ett Rysslands äventyr eller någonting i den stilen. Utan det här är ju tre spelare som aldrig tidigare har levererat. Visst, alltså Suomela har gjort sina 60 poäng när han spelade i finska ligan. Šmejkal var ju grym i Pelicans förra året. Men det är ändå oprövade kort.
Ja, hur värderar man den finska ligan? Vi har ju sett värvningar just från därifrån som har, jag menar, de har inte gjort avtryck i SHL. Det är bara att ta en Ville Leskinen till exempel som Färjestad värvade för ett gäng år sedan. Han gjorde väl också 60-någonting poäng i den finska ligan. Och vart
tokflopp. Ja, men det är bara att kolla Petrus Palmu till exempel.
Exakt, så det är svårt att värdera de där poängen. Och just kring Jiří Šmejkal, jag älskar uttalet. Jag försöker alltid dra lite på det.
Men Johan Edlund är ju grymmast på Jiří Šmejkal.
Ja, det finns ju, han är ju självutnämnd uttalsexpert på tjeckiska namn. Bland annat Jan Kovaj i numera ett Zug. Men jag är väldigt nöjd egentligen med att jag lyckades en av få gånger hålla käften faktiskt. Jag har inte den som pratar för mycket, vilket du om någon vet, Johan. Jag trodde att Šmejkal skulle bli sån dunderflopp. Gick skadad hela försäsongen och tänkte, okej, här kommer en check, lite otränad, inte förberedd. Tränar hårt i Oskarshamn. Nej, det där kommer aldrig hålla. Han är borta innan novemberuppehållet. Och det var nog väldigt tur att jag inte sa det.
Ja, det var det ju. Men annars så vill jag ju faktiskt minnas att du har haft rätt bra spaningar. Nu ska inte jag klia dig för mycket på ryggen här, men du flaggade rätt tidigt. Absolut. Upp för Robin Hansel flaggade upp tidigt för. Du flaggade upp för Šmejkal, alltså någon form av bra checkkälla måste du ha.
Ja, jo, men alltså det var ju när de började spela liksom Hansel och när man såg dem, kanske hade sett dem ett par, tre matcher, då var det så här, okej. Det här är på riktigt. Och det såg man. Robin Hansel tidigt och kanske ännu tidigare när han väl var frisk och spelade där. Šmejkal gjorde de ganska tidigt på säsongen när de mötte HV71 borta. Och då pratade jag med Martin Frölander. Men vi får matcha in honom försiktigt, var borta mycket här. Och han är inte redo att spela boxplay hit och dit. Men han kan använda honom. Han kommer bli riktigt bra. Ja. Och då sa också Frölander en annan intressant sak. Vänta bara, ska du få se på Rikkola. Han är lite stukad, lite dåligt självförtroende, haft en press på sig borta i Nordamerika, uppskickad, nerskickad, vågar inte spela ut. Ge honom till efter jul så tror jag han kan bli riktigt bra. Och nu är vi här efter jul och han, alltså Rikkola den här veckan som jag har sett matcherna, det är ju fruktansvärt jättebra. Då har ju Oskarshamn fått den toppbacken som man kanske trodde, men som man inte har fått fram till jul, om man säger så.
Är det bara anledningen till att Oskarshamn går så bra för att det är sån leverans framåt av de här toppspelarna? Rikkola ska ju även leverera framåt, eller finns det en annan aspekt i Oskarshamn som gör att de går så bra och ändå hotar om en topp 6-plats nu?
Ja, men det har ju varit ett tålamod. Det är ju egentligen ganska fascinerande att när de låg på kvalplats, vilket man glömmer bort att de faktiskt gjorde där ett tag, så fanns det ju ingen i Oskarshamn som sa att men oj, nu börjar jag bli orolig, eller det här känns inget bra och så. Utan det var ju, vi måste fortsätta spela vårt spel, men vi måste få igång målvaktsspelet. Och det har man verkligen fått på slutet.
Ja, vad tänker du då? Tim Juel som är klar. Alltså jag har fått kritik för att jag uttalar Tim Juel eller Juel. Eller vad är det rätta? Säg det nu så att jag lär mig.
Men är det inte Tim Juel?
Ja, Tim Juel är det, va?
Ja, vi kör på det. Men jag har fått en spaning från en kollega i branschen. En väldigt intressant spaning. Lyssna på den här. Tim Juels statistik med Joe Canada på bänken. 89,58%. Det är ju ingen räddningsprocent som du skrämmer någon med. Tim Juels räddningsprocent utan Joe Canada på bänken. 94,66.
Alltså, okej, så det du säger nu är att Oskarshamn ska sparka Joe Canada, eller?
Ja, sparka Canada. Nej, men alltså, mot Linköping 28-12, då utgick Joe Canada skadad efter 2 minuter. Canada satt inte på bänken mot Färjestad den 30 december, inte mot Malmö den 3 januari, inte mot Skellefteå 5 januari, inte mot Leksand den 7 och inte mot Växjö den 28. Och då radar alltså Tim Juel upp siffror på 94,66. Då frågar jag, är det en tillfällighet eller känner han sig mer avslappnad rent av? Att okej, jag är killen vi vänder oss mot nu, det är jag som ska bära det här.
Eller det finns en annan aspekt man kan välja in i det här också. Det är ju att det kommer ju ut att han är klar för Timrå nästa säsong, just i samband med alla de här matcherna som du radar upp. Det skulle man väl också kunna väga in i det här?
Ja, absolut. Jag tycker att det var en intressant spaning från en dels trogen poddlyssnare och en kollega till mig i branschen. Så han bara kollar på de här, så radar han upp siffrorna. Och jag kan inte förbise dem. Det är alltså drygt 5% bättre i räddningsprocent. Det är helt galna siffror. Och det är ju inte en eller två matcher. Det är ändå lite data att lägga in där.
Melker Wahlström har en fundering. Vad tror ni om Oskarshamn mot topp 6 nu? Vilka chanser finns det att de nyper en topp 6-placering? Vi gör så här att Melkers fråga om topp 6. Vi tänker på det här nu ett tag. För det finns lite andra lag med i topp 6-veckan. Vi lägger den lite på vila. Och så går vi över på HV som faktiskt mötte Oskarshamn här i veckan. Och det var ju den första av de här tre matcherna där vi krävde att de skulle vinna 2 av 3 matcher hemma. De vann visserligen mot Oskarshamn, men det blev 2 poäng. Men när vi summerar veckan så är det de enda 2 poängen som HV71 har tagit denna veckan. Och det gör att avståndet upp till Brynäs är 8 poäng. Så min raka fråga till dig nu, är det kört för HV eftersom vi nu sa att de måste ha 6 poäng?
Det är det definitivt. Och just med tanke på att Brynäs vann mot Malmö i lördags också. Och det var ju liksom 2-1 på sättet man vann Brynäs. Då har man ändå skapat sig den luckan ner. Det skiljer alltså 8 poäng mellan Brynäs och HV71. Och Luleå, som vann mot HV71 i lördags, som faktiskt inför den gångna veckan. Det var ju ett läge där det var oroligt. Hade de förlorat mot Rögle hemma och ner till Jönköping och förlorade där, så hade de haft det, ja, i stort sett lika mot HV71. Då hade HV71 43 och Luleå 46. Då hade du haft en nerv där. Men Luleå har stängt gapet ner. De kommer inte behöva kvala. De kan faktiskt blicka uppåt och andas ut, om man nu kan säga det. Men det blir Malmö mot HV71 i kval.
Det är den frågan som Britt-Marie också har ställt till oss.
Kom igen Britt-Marie, kör för fan!
Men vi får frågor från massor av folk. HV71 är en klubb som berör. Tim har ställt frågan och många fler, bland annat Diabolix tror att man ska uttala det. Vad är Tommys styrkor och vad motiverar HV71 att behålla honom? Du som ändå kan Tommy, kan du motivera det?
Alltså min uppfattning kring Tommy, jag har massvis respekt med honom för hur han kan sätta ett erfarenhet, ett strukturerat grundspel. Jag tror att Tommy är en ledare som är bättre att hantera bra lag, där han kan låta gruppen gruppen driva den här processen. Han inte måste vara inne och kladda i varje liten detalj, utan att en grupp kan driva en process. Han kan komma in och förändra på att flytta på högerspelaren här, upp en meter, ner här. Jag ser strukturer, jag ser mönster. Det tycker jag är Tommys styrka, och min uppfattning är att han var en väldigt bra istränare. Nu när man är i det läget man befinner sig nu, så vet jag inte om Tommy liksom är den energigivaren till gruppen när man har ett sämre lag. Det är definitivt en befogad fråga att ställa där. Kan han ge laget energi i det pressade läget?
Och jag får ju lite vibbar när jag träffade nubben i samband med att HV mötte Frölunda för en och en halv vecka sedan ungefär. Och alltså jag fick ju vibbarna av att när jag pratade med nubben att de ska ta någon form av lägeskoll. Var står HV71 när vi går till det här uppehållet den 7 andra när man har mött Luleå, och det kanske återstår 10 matcher av grundserien för dem. Då ska man ta någon form av avstämning. Okej, ska vi förstärka truppen och vad ska vi göra? Han sa inte rakt ut att Tommy sitter löst eller någonting. Det var bara jag själv som fick de vibbarna. Så att, alltså jag tror ju inte Tommy sitter säkert på något sätt i HV71.
Nej, och det vore konstigt om han gjorde det med tanke på att det prekära läget man är. Då hade man lutat sig tillbaka och känt nästan lite uppgivet. Det är klart att nubben måste sondera marknaden av potentiella tränare som skulle kunna göra laget bättre, absolut. Men det för mig in på Max Anderssons fråga. Vad finns det för alternativ på tränarmarknaden i nuläget om nu HV71 väljer att byta huvudtränare?
Ja, det är just det som är problemet, att ska man då gå på Johan Lundskog som är tillgänglig efter Bärnåret. Grönborg är ju borta och leken, alltså den har ju nubben totalt dissat, så att han kan ju inte ta Grönborg nu, för att det skulle sända helt vedervärdiga signaler.
Och Grönborg skulle ju ha 0% att vinna på att ta HV71. Det är annat om Grönborg hade haft moderklubben HV71 och ville hjälpa dem, men det är klart han kommer inte kliva in i det läget heller.
Nej, alltså i så fall så är det ju någon quick fix lösning om man ska ta in Håkan Ålund eller någonting i den stilen bara säsongen ut, eller att man ska gå på Johan Lundskog och värva honom och bestämma att du ska vara vår tränare denna säsongen och 2 säsonger mer, för att jag tror inte Johan Lundskog är så intresserad av att hoppa på någonting som inte är för längre tid, alltså nej, bara vara inne i en quick fix lösning.
Nej, du blir ju smittad av den, alltså är du med och degraderad som ett lag så blir du har ju den stämpeln på det. Och Lundskog som inte har varit head coach i Sverige tidigare, skulle han då hoppa på HV71 och ramla ut, så är han stämplad som coachen som ramlar ut med HV71. Så att där tror jag det blir svårt att hitta den. Jag tror dock att man skulle kunna göra en Brynäs typ Bomerian-lösning. Man plockar in någon precis innan kval, egentligen för att bara trycka in energi i gruppen och tänka att det är mer gruppen som ska ta ett ansvar, med tanke på att både Timrå och Brynäs har dragit det kortet de 2 senaste åren med lyckade resultat.
Men då är ju frågan vem det där ska vara. Det ska ju finnas någon som är tillgänglig för att göra det. Ska man gå ut på scoutmarknaden som Boumedien faktiskt var när han kom in i Brynäs och hitta någon som är beredd att bara gå in i 2,5 vecka?
Det skulle ju kunna vara att det är Challe Berglund som gör det. Det är ju liksom lite krattat för att det är han. Jag skulle säga att det vore inte rätt beslut. Men det kanske för att bryta ett mönster och trycka in mer energi. Om man då lyfter det bort både Stillman och Samuelsson inför ett sånt läge och plockar in ytterligare någon utifrån som är lite kanske mer hejaklacksledare, som typ Nisse Ekman hade, bara enkom hejaklacksledare.
Jag har fått en fråga från en som vill vara anonym också. Hänger nubben på något sätt löst, kan du tänka dig? Han skrev ju faktiskt på inför den här säsongen och har ju, alltså det är många värvningar som ändå inte har fallit väl ut för honom.
Ja, men det är klart. Herregud. Ja, men alltså, det är samma sak där. Det ska ju vara ett högpresterande system. Det är en nykomling, absolut. Första säsongen är tuff, men att det har varit så här tufft, det var nog ingen som kunde förutspå. Så självklart, det vore konstigt om inte nubbens namn ifrågasätts efter, eller jag menar, även under den kvarvarande säsongen. Det är klart att han ska ifrågasättas.
Jag vet att det inte är ljudmusik i Brynäs fansens öron här nu när vi slår fast att de har undvikit kval för att de är livrädda hela vägen in. Men Christian har en fråga. Brynäs ojämna nivå. Högsta nivån är riktigt bra. Då skulle man kunna slå vilket lag som helst. Men lägsta nivån är en katastrof. De skulle torska bästa 7-serien mot Västervik med spel man visar upp. Vad beror den ojämna nivån på?
Jag vill först säga till Christian att Brynäs högsta nivå, den är inte speciellt hög. Alltså alla lag kan slå alla lag i den här serien. Det är ju så det funkar. Jag menar Malmö, Jumbo slår Färjestad som har en fin form. Så att alla, ja, det, där får man slå ner lite att Brynäs högsta nivå, den är inte speciellt hög. Men deras lägsta nivå, absolut, den är för låg. Till exempel inledningen av matchen mot Timrå första perioden. Det är den som kostar dem alltså ännu en förlust. Men det sagt, så om man tittar tillbaka på veckan, så tar man ändå 3 poäng på 2 matcher. Och fortsätter man ett takt där i det, så kommer man ju såklart undvika kval, vilket jag tycker är huvudfokus för Brynäs fortsatt. Även, jag vet, jag slog fast HV71 och Malmö kval.
Lite häftigt att Theo Lindstein får göra sitt första SHL-mål, ett mål som verkligen kan vara säsongens, alltså det är ju säsongens viktigaste mål han gör nere i Malmö.
Det är så otroligt viktigt mål han gör, som du är inne på, just Malmö. I den matchen så egentligen skulle man summera, det finns ju ingen rättvisa eller ordvisa, men Malmö har ju ändå spelat tillräckligt bra för att kunna vinna och ta 3 poäng i den matchen. Och så slutar det med att Brynäs tar dem och på något sätt distanserar sig aningen neråt. Så att det är klart att det målet var brutalt viktigt för Brynäs och kul för Lindstein.
Om man nu får kalla 12-poängsmatch, så var det ju en 12-poängsmatch med tanke på att det var antingen 6 eller 12 poäng som det avståndet skulle vara.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
För er som lyssnar på Sanni och Svensson, så har vi ett supererbjudande som ni har haft hela säsongen, där ni kan få ta del av vårt premiummaterial för 19 kronor de första 2 månaderna. Ni går in på expressen.se/Sanni Svensson.
Det ska ni göra. Det har jag gjort för länge sedan, för då kan jag ta del av Sillerummet och mycket, mycket annat premiummaterial på expressen.se.
Det var ju bara ett tag sedan det snackades om en Sanni-effekt på Brynäs, att du ligger bakom det efter det reportaget du gjorde i Gävle, när du faktiskt hyllade Brynäs och den harmonin som fanns. Och nu sändes ju det ut här under lördagen, och Greg Scott, vilken profil du.
Ja, verkligen. Kan vi inte slå fast att när det sändes så är det Sanni-effekten 2.0 då?
Ja, exakt. Det måste det ju vara.
Nej, men det var ju... Ja, för er som inte har sett det, så finns det ute på Simors sociala medier. Och det var... Ja, men som jag sa när jag hade varit där, det var ett varmt och välkomnande möte jag fick av Brynäs, som ändå var i ett pressat läge, och Mikko öppnade upp och berättade hur de jobbar som tränarteam och hur de jobbar med laget, vad de har för problem framöver och så. Och som du säger, Greg Scott då, som imiterade Mikko Manne, det var ju... Ja, det var roligt.
Vi stannar vidare vid Greg Scott. En sak jag funderar på där. Har du sett situationen när han rakar in en mål i den flyttade målkassen mot Malmö?
Ja, det har jag gjort. Men inte så tillvida att jag har liksom nagelfart bildruta för bildruta. Vad tänker du på?
Nej, men det har ju varit 2 situationer här i veckan med det där, att med domarna. Oskarshamn fick ju ett mål i Jönköping där du själv var på plats, som Schmeichel gör mål på.
Och Schmeichel.
Som man gör mål på. Och det blir ju lite svårt, när har chanserna påbörjats och så vidare. Alltså, jag tycker det där, alltså jag vill verkligen inte vara dummare när jag ser att man ska ta de där bedömningarna.
Nej, men hur var det där i HV71? Var det tydligt Gunnarsson som var den som flyttade målburen? Var det Maxwell i Malmökassen som flyttade? Förstår vad jag menar?
Jag tycker att Maxwell flyttar buren innan Palve kommer åkandes mot honom. Men alltså, de ska fatta beslutet. Visst, det tar flera minuter, men de ska ändå fatta beslutet. Tycker man att Palve är där eller inte?
Sen var det ju en störning på målvakten också. När de intervjuade domare Harnebring efter, så sa ju han att det är också en kontakt med målvakten som tycker han störs. Och så var ju inte fallet när Schmeichel gjorde målet på Gunnarsson i HV71. Så det är också en som man får väga in lite.
Vi släpper det. Malmö sköt ju 45 skott mot Brynäs. De har fruktansvärda problem att göra mål. Du såg ju faktiskt Malmös J20-lag under söndagen i Karlstad. Ja. Där finns ju en kille som heter Anton Wahlberg där, som gör det ena efter det andra. Det ena YouTube-klippet efter det andra. Vad tyckte du att du såg?
Anton Wahlberg är ju en jättespännande spelare. Han har ju en individuell skicklighet av hög juniorsnitt, om man får säga så. Det är ju den spelaren i Malmö J20 som verkligen sticker ut. Det är ett övrigt ett hårt arbetande lag. Men han kan ju göra saker, ta pucken från egen zon och dribbla av 4-5 spelare. Sen finns det ju i den åldern, det finns ju en charm med det också, att han är lynnig och du vet liksom inte riktigt vad du får, och du vet inte heller om han tänker åka skridsko just i den speciella situationen, utan det känns ju som ibland att ja, nu orkar jag inte riktigt, och nu ser han trött ut, och så vänder spelet, så är han i pigg igen. Så att han är ju lite, om man har sin pappas gener, hans pappa var väl av det latare slaget, det får man väl...
Intrycket kanske var att det var av det latare slaget. Han var ju en slitvarg, Micke Wahlberg.
Absolut. Men det är en jättefin talang. Och det ska bli nu när Malmö har fått von Barnekow skadad. Då är det väl läge att plocka in honom som då på 4 kedjor. Och jag förstår Malmö-fansen som skriker, ja, men vi måste flytta upp juniorer och peta dem. Det finns inte jättemånga att flytta upp. Men det finns en Anton Wahlberg. Och nu när man ändå kan liksom blicka framåt att det kommer att bli kval, då är det ett läge där man kan spela in honom också i en roll i laget. Vi håller oss kvar lite vid Malmö då. Men då har vi fått en fråga från Robin och även från Anders Sandberg. De har ställt den innan och vet vi viker oss för tjat. Vad är det på gång till Malmö? Finns det några förstärkningar?
Jag ska säga så här, jag flaggade upp för Jens Olsson här kring jultid och sa att det skulle kunna komma senare. Och jag hör lite rykten om att den är inte helt stängd, utan nu finns det lite skattemässiga skäl som pekar på att han kan komma i februari. Så jag stänger inte den dörren, även om han fortfarande är under avtal. I övrigt, Liljander, han är jätteintensiv på marknaden, letar efter forward, speciellt när Barnekow blev skadad också. Så han är verkligen aktiv nu. Och sen vet inte jag om han är för kräsen eller hur det är. Han påpekar att de har en harmonisk grupp ändå, trots att det ser ut som det gör. Han vill inte förstöra för mycket, men vad är det att förstöra egentligen? Alltså, det är lite avvägning där. Han behöver kroppar helt enkelt. Jag hörde en annan intressant sak. Modo överväger, för att de ska få Värmblom, att de ska skicka en spelare i motsatt riktning. Och då blir det lite intressant. Ja, det... Vilken spelare skulle det kunna vara?
Och det vet du.
Nej, men jag har funderat lite på det där kring Modo. Och jag tror att en sån som Svenningsson skulle kunna vara en sån spelare. Har utgående kontrakt. Jag ser inte riktigt en framtid för honom. Han har ändå varit och tassat lite kring SHL tidigare. Han skulle väl kanske kunna vara en sån. Man bara gör ett rakt byte. För Malmö använder ju inte ens Lukas Värmblom.
Nej, när de fick von Barnekow skadad så gick de ju ner på 3 kedjor istället. Så att, då är ju Svenningsson oavsett bättre än Värnblom.
Vi har ju en tendens att fastna vid den där bottenstriden, och nu känns det som att vi behöver inte diskutera den de kommande veckorna. Vi kan nästan slå fast det, för nu har vi slagit fast att Malmö möter HV71, så att nu behöver vi inte diskutera det där mer. Vi lär väl få se om vi återkommer till det.
Absolut.
Där. Men vi pratar lite toppstrid. Skellefteå har ju faktiskt gått om Växjö här nu, och de är ju makalöst bra. De bara radar upp seger efter seger på hemmaplan. 13 raka segrar har de på hemmaplan. Alltså, det där är en trygghet, och blir de etta i serien och har med sig den tryggheten in i ett slutspel, vad säger du om det?
Nej, men så är det ju. Det som är framförallt att man, när man kommer etta, då har du hemmaplansfördelen som bekant i hela slutspelet. Men du får ju också ett åttondelslag i en kvartsfinal som har spelat 2 eller 3 matcher på kort tid och sen kommer in, visst, kanske lite på rush i första matchen, men de blir för trötta. De orkar inte de lagen. Så där har du ju en väldig fördel. Och just det, spelet på hemmaplan. Och det är ju det som imponerar med Skellefteå. Tänk att man år efter år fortsätter att vara bra. Och när man tänker i år att okej, det kanske saknas någon tuffhet, det saknas någon bricka fortsatt. Men de bara vinner och vinner. Och Linus Söderström, jaha, Lindvall är skadad. Då kommer Linus Söderström in och spelar som en toppmålvakt likt han var 2017. Och just målvaktsbiten är Tobias Pettersson bland annat inne på. Tror ni att Skellefteå är nöjda med Adam Maskerin som sista forward in i truppen? Eller tror man kommer hitta ytterligare en forward inför slutspurten? Och något rykte om vem som värvas in för att ersätta just då Gustav Lindvall som är borta resten av säsongen?
Jag har en spaning där på vem man skulle kunna ta in som ersättare. För Maxwell kommer signa nytt med Malmö, alltså resten av säsongen. Marmelin kommer tillbaka. Adam Werner. Noll press, du ska stå bakom Linus Söderström, du får jobba med Christer Holm. Ta Adam Werner på lån resten av säsongen.
Inte alls dumt. Men sen är ju det blir ju, Werner blir ju bara en kropp, så förstår jag menar. Och just när du har Linus Söderström, han är ju en jättebra målvakt. Men i hans fall har han ju haft skador, lite sjukdomsfär. Du vet, det är ju det som är lite nackdelen med Linus Söderström. Du vet ju inte från en dag till en annan att han kommer stå. Om han vaknar upp i en, det kan ju alla målvakter göra, eller alla spelare såklart. Men det finns en tendens kring Linus Söderström att jag inte riktigt litar på att han spelar varje match. Och går in i ett slutspel med Adam Werner bakom där.
Jo, ja, men alltså det finns ju kanske inte så mycket annat att välja på i ett sånt läge. Adam Werner har i alla fall en högsta nivå där han faktiskt kan, han visar ju det i Färjestad. Och den tryggheten rätt. Som målvakter har en tendens att få med Christer Holm, den ska inte underskattas, speciellt inte målvakter i den åldern som kanske är lite stukade. Jag menar Linus Söderström var väl ändå, får väl ändå anses som lite grann stukad när han kom tillbaka till SHL också.
Men det är just det där som du nämner, jobba med Christer Holm och det lugnet som jag tror finns i och runt Skellefteå, att Adam Werner behöver inte känna likt Söderström gjorde att jag ska komma in och leverera från dag ett, utan jag kan få växa in i det här. Så på så sätt så finns det ju en uppsida med en sån som Werner som man ändå får ge. Han är lite beprövad på den här nivån, framförallt under åren i Färjestad.
Ja, men precis. Gällande det där med Mascarin så har jag väl inte sett Mascarin jättemycket, men jag fick höra ett rykte när jag var i Skellefteå att han ska ha gått ner ruggigt mycket i vikt under tiden när han var där.
7 kilo, ja, hörde jag. Och det vart ju lite tokigt då, med tanke på att han skulle åka till den italienska ligan och spela där, och när han kom dit så fanns det liksom inget rehabteam på plats och han skulle inte kunna spela förrän i november, och det liksom, de trodde att han skulle komma dit och spela. Så det vart lite tokigt och fel. Så att när han kom till Skellefteå så var det ju, då hade han lite att hämta hem och ta igen. Nu har han fått spela den här veckan med, nu när Kynak hade varit borta. Han satt ju på bänken hela matchen mot Färjestad veckan innan. Så att jag tror att det finns ett liten besvikelse egentligen mot att han varit så pass svag. Samtidigt så har han varit borta länge med den axelskadan. Så det måste ju finnas också ett tålamod. Och någonstans så visade han under den perioden han var i fjol i Skellefteå att det finns ju något där.
Kynackel, han får inte vara borta länge. Kynackel måste ha med sig hela vägen i slutspel. Han känns ju som klippt och skuren för ett slutspel.
Så är det definitivt. Var det inte Jörgen Jönsson, Växjötränaren? Hörde du presskonferensen?
Det gjorde jag, och då gjorde de sin sämsta match för säsongen.
Det har gått en stund och jag har hunnit lugna ner mig. Bedrövlig insats av oss i 40 minuter. Total brist på ödmjukhet och sympati för varandra och för motståndet. Riktigt jävla dåligt. Jättebra första period. Vi får inte utdelning. Kanske är det det som straffar oss. Men när Oskar Samson börjar göra mål så tappar vi all ödmjukhet och spelar med huvudet under armen. Jagar på puckar vi inte ska jaga på. Lämnar varandra i sticket. Framförallt lämnar vi målvakt i sticket. Uruselt powerplay. Brutalt dåligt. Och djup friläge och fruktansvärt dåligt tempo. Momentum bara döda, Oskarshamn bara växer. Extremt besviken, mest besviken jag någonsin varit på det här laget. En av de värsta upplevelserna i min karriär. Och nu har jag ändå lugnat ner mig. Tack.
Ja,
det var väl klart att de gjorde sin sämsta match där ju.
Men jag ska också säga det, vi har varit inne på Oskarshamn, men Växjö. Ja, alltså så brutalt ärlig som Jörgen var där. Det var länge sedan jag har sett Mikko Manne ledsen, nästan liksom ledsen, genuint besviken. Men här var det ju liksom en portion ilska, besvikelse, frustration. Det fanns ju allt i Jörgen Jönsson.
Och då hade han ändå lugnat ner sig.
Ja, undrar han var omklädningsrummet direkt efter.
Ja, det lär ju ha brunnit där. Men Växjö, alltså, de kan vi ju ändå slå fast att de blir ju minst tvåa i serien.
Absolut, jag menar, ja, visst, man har förlorat 2 raka matcher, men kollar man på de perioderna man gjorde mot Linköping, jag tycker att Linköping spelat bra försvarsspel den matchen, ska jag säga, men Högberg var ju fenomenal och de hade en 40 dryga skott. Första perioden hade man 22 skott tror jag var mot Oskarshamn utan att få utdelning nu när Canada inte satt på bänken och Tim Juhl storspelade.
Men du, Färjestad, de gjorde ju nog säsongens sämsta match när de var nere i Skåne i torsdags, alltså det är ju ingen överdrift, alltså de var ju dåliga på riktigt.
Ja, var de till och med klapphusar?
De var riktigt dåliga. Alltså, om Lennström har varit så vansinnigt bra som han har varit denna säsongen, så var det nog det sämsta jag har sett av honom. Alltså han torskade dueller. Det kändes som han var på 70% i den matchen. Och Lillis var dålig. Och Micke Lindqvist var dålig. Alltså Nygård var dålig. Alla var dåliga.
Och Victor Gustafsson är inne på samma sak. Kan ni prata om skillnaden mellan Färjestad i torsdags mot Malmö och Färjestad i lördags mot Frölunda? Och det kan väl konstatera att det var ju en nivåskillnad där.
Vi kan väl konstatera så här att det var givet att det skulle bli skillnad.
Ja, det var det ju. Och sen ska man också säga det, åka ner till Malmö, det är ju inte, ja men Malmö lite sista chansen, det var ju, och Färjestad lite fat and happy, haft mycket skador, kunde liksom kunna känna det trötthetstänket att så kommer man hem till Frölunda, en fullsatt arena, rivalmöte, revanschugna, det var ju som givet att man skulle vinna den matchen, och man spelade faktiskt väldigt bra också.
En grej som ändå har blivit en snackis efter det är ju såklart Ville Pockas knätackling på Jakob Nilsson. Hans Vågegård skriver så här: tacklingen från Pocka, vrider ut sitt knä står det. Är det inte han som redan har knäet ute och missar tacklingen totalt på Nilsson?
Men alltid de här knätacklingarna. Förresten, är det du som ska analysera tacklingen eller jag? Hur kör vi?
Nej, nu, alltså, jag har gjort mitt för säsongen på dem. Alltså. Jag kan analysera flyttade målburar.
Ja, det
får du ta.
Goalpegs och domare. Ja. Nej, men det är alltid lurigt med knätacklingar. Alltså huruvida man sträcker ut och så. Men det som Pocka gör, han leder in tacklingen med knät. Och då riskerar man att få matchstraff. Man riskerar att bli avstängd. Och det här får man väl ändå säga att disciplinen har tagit i beaktning. Att han inte... Det stod i allmänhet att han sträcker ut knät. Det upplever jag inte riktigt att han gör. Att han ändrar riktning, utan han åker in i tacklingen med knät. Och när det blir den kollisionen då med Jakob Nilsson, så ja, matchstraff, det var jag på att klara med direkt. Och två matcher, jag köper det. Jag förstår att Frölunda fans som tycker att det ska vara mer och hit och dit, med tanke på då den enorma konsekvens som jag är rädd för att det kommer bli för Jakob Nilsson, för det såg riktigt illa ut.
Och Jakob Nilsson har ju en historik av skador också. Det är väl det också man blir lite nervös för.
Ja, och jag har haft korsbandsskada. Och jag har likt Jakob Nilsson, om det nu skulle vara det. Jag ska inte säga att det är för tidigt. Men jag pajade korsbandet en gång, kom tillbaka och pajade en gång till. Alltså det är bland det tuffare rehab på kroppen man kan faktiskt göra. Och mentalt också jobbigt.
Ja, framförallt mentalt tänker jag att han har gjort en ganska absolut lång rehab för inte allt för länge sedan. Men Rebecca Andersson är ju inne lite grann här nu på att Frölunda kanske är för tunna. Och Magnus Lantz skriver så här: klarar Frölunda verkligen topp 6 med skador och form och oerhört svårt att bryta dåliga vanor? Borde Frölunda göra något åt lagledning från Sjöström till analytiker? Ser en stor brist på utveckling i laget. Visst spelar man mer KK-hockey nu, men tänker offensivt.
Ja, alltså det var mycket frågor paketerade ett där. Kommer Frölunda sluta topp 6? Ja, det är ju 7 poäng ner till Oskarshamn nu med en match mer spelad. Så det är klart att Oskarshamn då på 7:e plats. Det är klart
de
att,
möts ju här nu i veckan också.
Ja, det är klart att det är långt ifrån klart att Frölunda kommer att sluta topp 6. Jag tror dock att de kommer göra det. Man har visserligen, om nu Nilsson är borta, så du har Folin, du har Friberg, du har Lärs. Det är klart att det blir ganska tunt när du tittar ner i laguppställningen. Å andra sidan, till exempel motståndarna i Färjestad i lördags, de har haft samma sak i stort sett hela säsongen och klarat att rida ut det. Så det handlar om liksom pushar någonstans för Frölunda nu fram till landslagsuppehållet och lyckas vinna några matcher där.
Deras sköna akademi får väl annars fylla upp som de så fint kallar det.
Irriterar du på det eller? Gillar du inte akademisnack eller?
Jag säger inte så mycket om det där. Just att man ska göra det med engelska. Academy. Eller vad säger man? Academy.
Academy. Academy.
Academy. Ja, precis. Ja, strunt samma. Men du vet vad jag tycker nu när vi ändå pratar om topp 6. Nu går vi tillbaka till Melkers fundering här kring den här topp 6. Så här. Örebro, Timrå, Rögle, Leksand, Oskarshamn. Det är rätt många lag som fightar. Om vi nu räknar med att Frölunda tar topp 4 då. Då har du 2 platser kvar på topp 6. Vad tänker du kring den här topp 6? Örebro har du ju en kärlek för, så de kan väl slå fast där, eller?
Jo, men det gjorde jag för några veckor sedan redan. Örebro, ja, men det tror jag. De möter också Leksand på lördag. De vinner alltid mot Leksand och Leksand jagar dem där bakom. Så att, jag... Alltså,
men Timrå har ju vaknat lite ju. Alltså, de har ju fått ordning på grejerna, fått igång poängsamlandet igen. Går de att få stopp nu då?
Det är ju, alltså, ska de komma in på topp 6, det vore ju jätteimponerande. Men nu som du säger, och där är, tänk när alla säger att marknaden är död och de plockar in Jonas Lytinen tidigare och Axel Rindell som också har varit bra här. Så där är ju Kimmo Kapanen liksom lyckats. Får han också en Olipalola som nu är bekräftad av Timrå som du var inne på förra veckan. Får man honom att leverera också så ska man mycket väl komma in på topp 6. Jag tror Skellefteå, Växjö, Färjestad, garanterat. Det behöver inte ens nämna. Frölunda kommer vara där, Örebro kommer vara där. Sen är det det härliga racet om den sjätte platsen. Och det skulle jag vilja säga, stå mellan Timrå, Oskarshamn och Leksand. Jag har faktiskt räknat bort Rögle för de är alldeles för ojämna. Jag förstår inte om de ska kunna hitta jämnheten och ta sig in på topp 6 faktiskt.
Om vi leker med tanken att Sara Everberg kommer tillbaka, vad tänker du då? Det måste ju betyda mycket.
Så är det definitivt. Nu möter man Leksand på tisdag. Det är en match som man måste vinna på hemmaplan. Vinner man den då är man uppe på 57 och går förbi då Leksand. Förlorar man den så är man helt rökta skulle jag vilja säga från topp 6.
Vi måste lyfta upp en sak från Emil Olsson som han lyfter upp här. Jeremy Boyce kommer göra sin 681 match för Timrå på torsdag. Han går därmed om Pelle Hallin som har rekordet på 680 matcher. Hylla Boys lite snabbt, tack. Och nu kan du bortse från Huddinge, för det vet alla om att han är därifrån. Så bara ge Boys kärlek i 10 sekunder, varsågod.
Men det är fint. Prestigelösheten personifierad. Han behöver inte ha någon stor flashroll. Han behöver inte stå i centrum, utan han får sina 8, 10, 6, 4, 2 minuter. Men han gör alltid jobbet. Han är totalt prestigelös och är liksom ett klister, väldigt uppskattad i den där gruppen. Och det är ändå att han går om Pelle Hallin, som han hade lite som mentor och förebild när han kom till Timrå. Då sluts ju också den där cirkeln, det är ju fint.
Jag fortsätter på kärleksspåret. Du var inne på Rögle här och de möter Leksand och Brynäs som har en roadtrip här i veckan. Jag läste ett reportage i Helsingborgs Dagblad som jag fastnade vid. Jag har sån jäkla respekt för den här typen av människor. Det finns en kille som heter Albin Svensson, 21 år. Han har gett sig fan på att han ska se alla Rögles matcher.
Det är coolt.
Alltså det där är respekt för mig. Och då har han ju samtidigt ett heltidsjobb som han ska få ihop och det ska passas ihop med semesterdagar. Alltså han bränner i princip alla sina semesterdagar på att följa Rögle, land och rike runt. Så jag har faktiskt ett löfte till Albin här och nu. Om det blir slutspel, för jag såg i artikeln där att han flaggade upp lite. Tänk om det blir Skellefteå eller Luleå i ett slutspel. Jag har lite eurobonuspoäng här. Så att om det är så att Rögle får Luleå eller Skellefteå, om man kan, vi kan hitta lite sådär sköna eurobonusresor. Det brukar vara typ 10 000 poäng tur och tur på var du än ska i Sverige. Hittar han en sån resa så står jag för de eurobonuspoängen.
Snyggt, snyggt. Ja, men det är bra. Då står vi fast vid det ordet. Då ska Svensson bjuda Albin till Skellefteå eller Luleå på en flygräv.
Absolut. Hittar vi bara en bra resa så jag har poäng. Jag samlar på mig. Jag reser mycket. Jag står för en resa till Luleå eller Skellefteå. Om vi bara hittar en bra resa. Absolut.
Ja, det var fint. Det var fint, Svensson. Men jag vill inte släppa dig på Melkers fundering. Jag sa min topp 6 utan att kanske ge någonting. Jag vill ha dina topp 6 också.
Ja, men jag tror att om Rögle får in Everberg och Sar och på något sätt får ordning på det här maskineriet och får, alltså tuffar på med tåget, och krokusen ska ju blomma i Ängelholm. Jag vet att det är ganska negativt bland Rögle-supportrar nu. Man tycker att de inte har det. Så vet det fasen om de inte kommer vara med i det där racet till slut, alltså.
Ja,
och Örebro håller jag med om att jag tror att de är alldeles för bra. De har för hög nivå för att de ska undvika topp 6. Bra. Så Örebro, men jag slänger in Rögle där.
Och slapper ditt Örebro-hat för en gångs skull. Tackar vi för det.
Mycket bra. Ja, på tal om hat. Jag vet ju att det finns ett hat och det är mot dummarna och så vidare. Och man yttrar sig i känslor och så vidare. Jag tänker att vi lyfter in en sak här från Daniel Eriksson. Dummarna, hylla dem. Det är det sämsta som finns. Ja, Daniel. Jag hyllar så gärna våra älskade dummar. Jag tycker ändå, trots allt, de gör sina misstag. Men dummarna är det finaste vi har.
Men du, är det domaren Daniel Eriksson som skickar in, tro?
Det är det inte, det kan jag garantera.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då är det dags att tävla, Svensson. Och nu får du valmöjligheterna här mellan hockeypersonlighet, årtal eller en klubb.
Ja, men då går jag på... Jag vill ju gå på årtal, men jag tycker jag är så bra på det. Så det blir så tråkigt när jag tar en femma. Så vi tar en spelare slash hockeyperson då.
Då ska vi leta fram. Jag har faktiskt fått tävlingar inskickade till mig. Så det är väldigt, väldigt uppskattat, ska jag säga.
Kan du inte säga vem det är också, så jag får en hint, eller?
Det är herr Jakobsson.
Som har skickat in.
Herr Jakobsson, en Björklöven-supporter, ska vi säga.
Okej. Ja, då blir det ju inte en Björklöven-spelare.
Nej, på 5 poäng. Denna spelare gick som nummer 184 i NHL-draften 2003 och har under en kortare tid på 21 matcher representerat Björklöven i Allsvenskan och gjorde då 16 poäng.
Är vi på en 85 då kanske, om de är 18 år när de draftas? Nej, vi får ta nästa.
På 4 poäng. Han har under sin seniorkarriär hunnit med att representera 12 klubbar i sammanlagt 6 olika länder.
85, eller är jag för insnöad på att det är en 85 nu? Vad sa du? 12 klubbar i 6 olika länder.
Exakt.
Och när var han i Björklöven, sa du?
Han var i Björklöven säsongen 03-04. Han var utlånad dit.
Mm-hmm. Nej, jag kan inte denna.
På 3 poäng. Fick säsongen 2001-2002 pris som den J18-spelare som gjorde flest poäng i J20 Super Elite, 51 stycken, och har under hela sin karriär spelat med sitt födelseårtal som tröjnummer.
Ja, men vad tusan här. Alltså sitt tröjnummer som... Alltså vem har spelat med 85? Alltså är jag för insnöd på det 85 nu? Det är ju det som är det jobbiga, alltså om jag har räknat fel här på något sätt. Om det är en sen 84 eller... har han varit där? Nej, jag måste ta tvåan. Jag måste ta tvåan. Alltså, den här var jobbig.
Med mode, på 4 poäng. Med modeklubb IK Västmania.
Det var han, jag trodde.
Right, skytt. Som säsongen 2011-2012 fick direktiv från Leif, Ulf och Patrik.
Ja, det är inte Jonas Finn-Ulsson som har IK Västmania som moderklubb också, har jag för mig, utan det är en annan som jag kommer skriva ner på en lapp här nu.
På 1 poäng. Denna SSK-spelare ser ofta upp till sin bror på 206 centimeter som ofta kan se i hockeysammanhang på SVT. Och på 2 poäng svarade du?
Dragan Umicevic.
Korrekt. Det var ganska roligt för att det var en Twitter-tråd här. Herr Jakobsson skickade in den här till mig för ett par veckor sedan. Så skickade han att vi får nog göra om den här tävlingen. För att du var en Twitter-tråd där IK Västmania. Och där klippte du direkt att det var Dragan Umicevic. Och den hade vi först på 5 poäng. Och då hade du satt en 5 poängare om vi hade haft den där.
Ja, det hade jag nog gjort om det inte hade varit då för att det var Jonas Finn-Ulsson som jag vill tro är från IK Västmania. Vi får väl faktakolla det där så får någon slå mig på fingrarna om han inte har det.
Den tydligaste ledtråden av alla var just att Dragan har spelat med nummer 84 under i alla fall hela sin seniorkarriär.
Ja, och då är han då sen 84 som gör att han draftades just 03 alltså.
Närmare bestämt den 9 oktober 1984 han född.
Ja, precis. Och jag var ju för mycket inne på att det var en 85-a. Så där fick ni mig.
Precis. Ja, men vi får väl tacka för att du visat intresse den här veckan också och på återhörande.
Hej, hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.